Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej allesammans. Dagens gäst är författaren och överlevaren Johan Gustafsson, som kidnappades av Al-Qaida i Mali och hölls fången i öknen i 5 år och 7 månader. Johan har precis kommit ut med boken Ett fängelse utan murar, där han redogör för sina fasor. Utgångspunkten för dagens samtal är Johans berättelse och vad som händer med en människa som frihetsberövas under en så lång tid. Vi samtalar bland annat om förövarnas fanatism, de tärande konflikterna med hans 2 medfångar, konverteringen till islam, misslyckade flyktförsök och hur man trots allt lidande finner en mening i tillvaron. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Johan Gustafsson till min podd.
Tack så mycket.
Jag har verkligen sett fram emot det här samtalet, för att jag tycker det som du har varit med om, att bli kidnappad och vara i fångenskap så länge som 5 år och 7 månader, aktualiserar så många existentiella frågor. Vad som är meningen med livet? Vad är det som är värt att leva för? Varför vill vi överleva? Och så vidare och så vidare. Det är många av de frågorna som du tar upp i din bok som jag tycker är väldigt intressanta. Är det så att, är det jobbigt att återberätta den här historien? Ta den på krafterna?
Nej, det gör det faktiskt inte. Jag brukar säga att jag var så färdig med den här historien redan. Vi tyckte att vi hade suttit där i en oändlighet efter 3 månader. Men efter 1 år så kändes det liksom att nu var det färdigt. Liksom. Det är så här mycket jag kan ta. Hade jag kanske kommit ut efter bara några månader, då hade jag nog haft väldigt mycket att grubbla på. Och det hade nog varit svårt att få ett slut på det. Liksom. Få de svaren. Varför gjorde de så här mot mig? Och varför blev det så här? Och så.
Den här resan som du åker på, vad är det för resa? Du har bestämt att du ska åka med motorcykel tvärs över halva världen. Vad kan du ge oss en inblick i dina reseplaner?
Mm. Alltså jag jobbade ju i Stockholm då med min sambo från Kina. Och jag hade ju, vi pratar kinesiska hemma och jag hade spenderat rätt många år i Asien. Så det, tanken var ju liksom att återvända. Vi var i Sverige för att hon skulle lära känna min familj, lära sig lite svenska, få lite arbetslivserfarenhet. Och sen skulle vi åka tillbaka, var tanken. Men hon kände att hon hade precis börjat jobba. Och jag kände väl att jag kunde bryta upp och testa någonting annat. Och då kom min kollega och frågade om inte jag skulle hänga med honom. För han hade planerat den här resan. Men han kände att han behövde ha någon som åkte med honom. Så jag tog MC-kort på våren och sen åkte vi på väg på hösten. Men jag var ju intresserad av vad som skedde i delar av världen som jag aldrig hade varit i. Och Afrika var ju liksom en sån del.
Men målet för resan är alltså att åka egentligen Afrika runt i stort sett, eller?
Ja, det, så planen var ju ner till Sydafrika då. Och sen planera om och tänka om och så här. Men redan i Västafrika kände jag ju nog att jag hade nog kunnat stanna där i regionen faktiskt istället.
Mm. Och då kommer du till landet Mali som ligger i Centralafrika, lite mer åt lite västerut. Vad är Mali för land?
Jag kände ju inte till sådär jättemycket om Mali innan jag började göra lite research. Så. Men det var ju ganska snart. Så, alltså man känner ju till musik och kultur och så här. Men Mali var ju liksom ett ganska stort turistland för fransktalande.
Timbuktu är ju en väldigt berömd stad där, ja, som har många lämningar och sånt och historiskt viktig plats.
Ja, och känt för att vara en utpost mot ingenting liksom.
Mm.
Och dit hade jag inte ens tänkt åka, utan det blev ju att när jag var i Mali så fick jag rekommendationer liksom, att det får du inte missa. Liksom. Jag träffade en svensk där som jobbade, en amerikanska som var med på det här, jag hade bott där i 2 år liksom. missa inte Timbuktu liksom. Okej. Okay. Och på den vägen blev det då. Nej, men jag hade faktiskt skitkul. Alltså Mali var också väldigt... folk var väldigt öppna och glada. Liksom. Det var roligt att vara där jämfört med att liksom, åka genom Mauritanien som är extremt konservativt och väldigt torrt och öken. Liksom.
Men det du inte känner till vid den här tidpunkten, det är att det ändå är en konflikt som håller på att blåsa upp där. Och att det finns islamister som är i krig med regimen.
Ja, alltså det är ju, det pågår ju liksom på vägen ner i Marocko, så ser vi ju på tv liksom hur Gaddafi då blir attackerad och mördad i princip. Det ser jag på en restaurang där. Jag tror att det är en fotbollsmatch liksom, men de börjar tjoa och liksom så här, så ser man på tv där. Anledningen till att vi åker västkusten ner, det är ju för att oroligheterna i Tunisien och i Egypten då hade blossat upp. Så det börjar bli oroligt där. Förutom alla de vanliga liksom, problemländerna, så kunde man inte åka igenom Egypten längre. Det var någonting som höll på att utvecklas. Och sen, vi trodde väl att vi åkte iväg från det i och för sig.
Mm. Jag vet att du har berättat det här i tidigare intervjuer som du har gjort. Men det är ju väldigt viktigt att komma tillbaka till den tidpunkten när ni och dina hotellkompisar kan man säga, blir kidnappade av det som ska visa sig vara Al-Qaida, deras gren i Mali. Kan du ta oss tillbaks till ögonblicket då du blir kidnappad?
Så vi hade ju kommit då kvällen innan. Och det hade varit en ganska tuff resa upp. Mycket sandigt och liksom dålig väg. Och sen sov vi över på det här hotellet. Och gick en runda på stan liksom på förmiddagen. Och det var sandiga gator, ingenting märkvärdigt att se egentligen. Sen gick vi tillbaka till hotellet. Och där då, så ligger jag och sover inne i en sovsal när det blir tumult utanför. Så jag vaknar upp av skrik och så här. Så att det sker ganska många liksom märkliga saker på en sån här resa. Så att, ja, jag tänker ju liksom att det kanske är ett rån på gång eller bråk eller någonting. Och ger mig ut för att liksom se vad som händer. Och där springer jag rätt in, rakt på en person som står och vaktar precis utanför dörren. Och han blir ju mer skärrad än vad jag är. Så att det blir direkt liksom när, att försöka lugna ner situationen helt enkelt.
Mm. Hur lång tid tar det för dig att förstå att det är en kidnappning det, som är i görningen?
Ja, det sker så att jag leds ut där. Vi läggs upp på flaket. Vi hör de här skotten då. Så att de skjuter ju en annan gäst precis där. Jag ser hur de slår honom precis.
En tysk man.
Ja. Martin. Mm. Och det var ju liksom någonting som verkligen etsade sig in i, liksom, i mitt medvetande. Just det här de slår på honom. Liksom. Det var så främmande där. Och sen de smällarna. Vi ser inte det. Men när vi åker iväg där och först blir man blåslagen för en bara studsar liksom, man flyger runt där bak. Men det, jag är i fight mode där liksom, att försöka ta mig därifrån. Och de står ju där, man kan få ögonkontakt med två vakter som står där. Och den ena är inte maskerad heller. Så att jag försöker saker och ting där. Alltså jag måste försöka något, det är så jag tänker. Måste försöka någonting. Och det är, jag skriker att jag har pengar. Och han är så lugn liksom, så att han bara liksom visar, ge mig pengarna då. Nej, på hotellet. Och då liksom viftar han undan det. Och då skriker jag, medicin. Alltså jag måste ha medicin. Du kan inte, jag kommer dö. Jag tänker själv en historia liksom i huvudet där. Men jag säger bara, medicin. Och han säger då typ, vi har medicin. Eller vi har läkare. Alltså på medicin. På franska liksom, medicin, jag kan ju inte bra franska, så jag vet inte vilket som är vilket. Men de har det, och där liksom är det, då blir det ändå liksom slutsatsen av det där, några sekunder senare är ändå liksom att, om man säger så, då måste det ändå vara en kidnappning. Alternativet skulle ju vara att det här var någon propagandagrej liksom, att de skulle föra oss utanför stan och skjuta oss. Det var liksom det som var skräcken.
Okay. Kan du berätta bara, vad är det för känslor när det har gått upp för dig ändå, när du sitter där på flaket, ni är tre stycken på det här flaket, det är du och en sydafrikansk kille som heter Steve och en holländare som heter, hur talar han sitt namn, Chas? Chuck. Okej, Chuck. När det går upp för dig att okej, okay, jag har blivit kidnappad, vad är det för känslor som kommer i dig då?
Alltså i början där, då ligger vi alltså under ett nät och flyger upp och ner. Så det är inte mycket som kommuniceras där. Vi stannar några gånger, men det är inte mycket vi säger liksom, utan vi är tysta och liksom bara observerar liksom, vad är det som pågår liksom. Vid ett tillfälle, jag tror att när månen har gått ner, så stannar vi och slumrar till lite. Vi får ligga utanför och så har vi vakt bredvid oss. Och sen kör vi vidare. Så i princip kör vi. Vi kommer ju fram 24 timmar senare.
Då har ni alltså suttit 24 timmar på ett flak.
Ja.
Ja, det är en fasansfull resa måste det ha varit.
Det var fasansfullt. Jag kommer inte ihåg så mycket. Men jag vet att det tog aldrig slut. Alltså, och det kändes när vi kom fram och jag tänkte liksom att man ska åka den resan tillbaka. Låt säga att de får vad de vill liksom, och sen ska de föra tillbaka oss. Alltså, jag kände mig spyfärdig när jag bara tänkte på det.
Mm.
Så jag hade ärr efter den resan i flera år. Alltså jag var så blåslagen. Jag kommer ihåg de här första dagarna när det var liksom blåslaget och varit på axlar och höften och sånt här. Och jag hade slagit huvudet också. Alltså att när då adrenalinet gick ner så gjorde det så fruktansvärt ont. Och det är liksom att stiga upp och äta så här, man vill inte röra sig.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kan vi prata lite grann om dina kidnappare, dina förövare, Al-Qaida? Du tycker det är intressant, du har ett parti där du beskriver dem, du jämför dem med nazister. Och jag tycker det var en intressant jämförelse, för du beskriver det som en glödande fanatism i deras ögon. Och att det är någon av killarna som du ser som en, han skulle kunna ha varit en Waffen-SS. Och den här killen skulle kunna ha varit en SS-officer, han skulle kunna ha varit en Obersturmbannführer i SS och mördat judar. Och den sidan tar du upp. Men sen så pratar du också om flera andra, för ni flyttar ju på er mycket och ni reser runt, så du träffar ju flera olika personer. Några som jag ändå upplever att du fattar tycke för, att du nästan, du tycker om dem. Så kan du beskriva lite grann din relation till de här kidnapparna?
Ja, men alltså då skulle man väl kunna säga att de var reguljära armén då. Liksom, de vanliga liksom, fotsoldaterna i tyska armén. Alltså vanliga fäder liksom, eller unga killar som inte nödvändigtvis trodde på nazism. Liksom, men varför går man med i armén? Liksom, man kanske inte... Det är ett jobb. Och i öknen fanns det ju liksom inga andra alternativ. Det kunde man ju känna. Landet Mali är ju förenklat väl uppdelad i två delar. Norra Mali som är öken eller Sahelområde. Och så södra Mali som är mycket mer bördigt och grönt. Och det är ju svarta befolkningsgrupper i söder och mer araber, tuareger och i norr. Och de har ju väldigt lite med varandra att göra. Regimen är ju i söder. Armén är ju svarta killar. Så när de kommer upp i öknen så alla hatar dem där. Det finns en sån inbyggd konflikt där. Om du har ambitioner så finns det inga möjligheter. Finns ingen skola, finns inga jobb. Du kan gå med kriminella gäng, men då är det mer som klaner, tror jag. Och sen finns det då jihadisterna där. Organiserade, disciplinerade. Du kan göra en karriärväg på något sätt och vis. De tror faktiskt på någonting. Och de är inte korrumperade. Sen har de ju då en ideologi som går att jämföra med nazism. Så det är inte lösningen på någonting. De vill ju dela upp världen i troende och icke-troende. Och troende handlar ju här om sådana som tror exakt det som de tror.
Mm.
Och jihadisterna här, de är ju lika utländska som jag och fransmännen är. De kommer ju från Algeriet. Och deras tro är ju, alltså i Mali gillar man sång och dans och liksom musik och allt det här. Och så kommer de och det är bara liksom förbud. Allting ska vara förbud. Du får inte festa, du får inte spela musik, du får inte sjunga. Liksom. Det passar inte alls in. Det enda anledningen till att de kan befinna sig där, det är ju missnöjet mot alternativet. Alltså staten eller de korrupta självständighetsrörelserna eller banditerna.
Så de här unga killarna, de är när de ansluter sig till den här kampen så är de... Dels, de kanske gör det för att det inte finns några bättre val, men så att de, om jag förstår det rätt, så är de från början inte präglade av någon fanatism. Men är det någonting som händer sen? För du beskriver dem som oerhört fanatiska. Vilka är det? Eller har man blivit det på resans gång? Eller?
Alltså den centrala kärnan är ju det. De här Waffen-SS-personerna som jag nämnde där. Framförallt algerierna då. De är inte så här ondskefulla så här, utan det är lite, jag brukar jämföra dem med om man tänker som på tv-serier maffian liksom. De kommer lugnt fram och liksom kan artiga liksom pratar, liksom sitter och dricker te och sånt här och skulle inte blinka liksom om de var tvungna att skjuta dig nästa liksom 5 minuter.
Mm. Men jag förvånades ändå över att du tycks ha haft en... Alltså du pratade ändå med dem ganska mycket. Ni drack te tillsammans på kvällarna. Vi kommer komma in på det sen när du konverterar till islam. Men det kändes ändå som att den här bilden man har av jihadister och att överhuvudtaget kidnappare som är sådär. Men att man kommer in med en skål mat och sen får man ett slag i ansiktet. Det verkar ändå som att ni har kunnat, det fanns ett litet mänskligare möte här än vad man kanske ser på filmerna.
Nej, alltså de 3 första månaderna fram till konverteringen. Då hade vi väldigt lite kontakt. Och det kändes liksom, vi nötte väldigt mycket på varandra förstås. Men vi såg inte dem. Alltså det var någon gång då, någon gång. Det gick ju dagar utan att de ens tilltalade oss. Utan vi såg ju liksom någon på avstånd. Och de behandlade oss verkligen med yttersta avsky. Varenda liten gest som de kunde ge var verkligen att betona att ni är djur i princip. Jag kände mig som ett djur, alltså, för jag var så skitig och utsatt kände jag mig också. Alltså,
vad var det de gjorde då för att bara illustrera den grejen?
Först och främst satte de alltid oss i utkanten av lägret. Så att helst med någonting som skymde, så att de ville inte se oss. Och det är bara det var liksom en sån... När vi fick någon bättre plats mer centralt så här, så tittade ledarna på oss och såg liksom så här att jag vill inte se dem liksom. Och då kom det någon yngre och sa liksom, nej, ni ska vara här borta. Och när de kom med maten, det var ju liksom som ett... Någon som fick nitlotten som fick gå och ge oss maten. Och liksom då kom man och slängde dit skålen liksom, för hon ville inte komma nära oss. Och det var ju det här med lammen och det här också. Att när det sprang runt djur där, då ville de absolut inte att vi skulle röra vid dem. Mm. För att det kändes som att vi gjorde dem smutsiga då.
Vi måste ju också prata om den relationen som du har med dina medfångar. Steve från Sydafrika och Chuck från Holland. Du beskriver den som ytterst problematisk ganska tidigt in i boken, och egentligen genomgående så har ni en relation som bara inte fungerar. Vad är det som händer här?
Ja, det är ju lite därför jag har skrivit en bok, kände jag. Alltså det är ju en process också liksom. Vi går igenom det här. Vi känner ju inte varandra så jätteväl. Vi har rest från Bamako. Så vi har rest tillsammans kanske någon vecka. Vi har sett varandra sedan Marocko i princip. Så vi tog in på samma camping och småpratade lite sånt där. Så att, men vi har ändå valt att resa tillsammans. Liksom. Det är inte så att vi har hade några problem. Men när man då sätts under sån här press. När vi måste ta beslut tillsammans. Och vi kanske inte är eniga. Och framförallt att vi blir då fast på en sån här liten yta. Så jag får ju för mig att jag går i cirklar från morgon till kväll i princip. Det är mitt sätt att liksom hantera. Jag går och tänker och tänker att det bästa jag kan göra är att gå liksom bli stark. Hålla mig stark. Inte sitta ner liksom hela dagen. Men det är ju störigt. Alltså du har en person som går runt maniskt från morgon till kväll. Och det låter med flip-flopsen liksom, flopp, flopp, flopp. Mm. De försöker sova. Och dessutom så blir det lite fel liksom. Vi är olika. Jag vill prata med jihadisterna och försöka lära mig arabiska. Chuck tycker att vi ska hålla oss för oss själva och tycker det är väldigt provocerande att jag ska lära mig terroristspråket liksom. Det blir väldigt svårt. Ska jag då släppa det?
Men förklarar du från dem vad anledningen är? Eller har ni något resonemang kring er belägenhet?
Nej, det är det jag saknar. Liksom. Jag försöker lyfta det. Mm. Men det är väldigt provocerande. Chuck vill absolut inte ha, liksom, vill ha så lite med dem att göra. Mm. Och här ska vi ska sitta still i båten. Liksom. Och han pratar ju. Alltså det är väldigt fint. Liksom. Han vänder in och ut på sitt liv. Och vi pratar ju också om varandra, men framförallt är det Chuck. Liksom. Så jag känner Chuck väldigt väl, känner jag från de här historierna. Väldigt personligt också. Och det, jag uppskattar det väldigt mycket, liksom, att allt han sa, väldigt fint. Men liksom, tredje gången han berättar om samma historia, och jag känner liksom att jag är här och nu, jag måste göra någonting här och nu. Liksom. När det här är över, då kan vi sitta ner med en öl liksom, och prata igenom de här gamla historierna från Holland. Men inte nu. Här, jag måste ta mig härifrån. Jag vill så gärna leva. Mm. Och då, till slut blir det liksom att jag separerar mig. Jag orkar inte ligga där och lyssna på det där. Utan jag går mina cirklar och jag tänker själv. Utan vad, liksom, när de kommer, vad ska jag fråga? Hur ska jag... Jag försöker tänka strukturerat liksom. Vad ska vi göra om vi kommer under attack? Om vi får reda på någonting? Så vidare och så vidare. Liksom. Och jag försöker ju tänka, hur ska jag fly härifrån? För jag tror inte det finns någon annan möjlighet. Och samtidigt då sitter de där. Och till slut hör jag liksom hur de börjar prata om han är självisk. Och liksom han försöker rädda sig själv. Liksom, och så här liksom. Och jag tar väldigt illa vid mig med det. Och då försöker jag prata om det. Och det blir konflikt. Sen kommer det till den punkten där då Steve har fått den här ordboken. Och det kostar inte honom någonting alls att låna ut den. Och jag behöver veta, vad händer om jag konverterar? Och det är en ändå så pass viktig fråga där. Och då har det blivit så infekterat. Och jag tror att Steve, han hade svårt att hantera situationen där. Han har ju ett sammanbrott där i samband med det. Liksom.
När du ska konvertera?
Ja. För det blir så mycket, det blir konflikter mellan mig och Chuck blir så stark och han känner det. Och Alltså han lånar ju inte ut den då. Han kommer med massa ursäkter och sånt här. Det blir väldigt bittert. För det där är, det kostar inte honom någonting.
Men är han som en liten tredje pjäs där som då bollas mellan dig och Jack i er konflikt? Eller vilken position tar han?
Ja, tycker jag då. Men han säger själv faktiskt att han beskriver sig själv som att han var blommorna på väggen, tror jag han säger.
Alltså. Det här är han som har skrivit en bok också.
Ja. Ja,
och den har du läst perm till perm. Vad har han att säga om dig i den boken?
Ja, det är ju ingenting positivt. Mm. Det börjar till och med när vi ses på parkeringen i Marocko. Han beskriver oss liksom som att vi kom som astronauter liksom, med våra bling-bling dyra saker. Det var ingen tvekan om att vi hade mycket pengar. Det stämmer inte. Min motorcykel var begagnad och så här. Och det är faktiskt min beskrivning. Jag kände mig som en astronaut när vi kom. Han har tagit mina ord där på något vis.
Okej, nu vill jag höra om hur det gick till när du konverterar. Efter 3 månader så bestämmer du dig för att konvertera till kidnapparnas religion, till islam. Och du har ju beskrivit att det här gör du som en panikåtgärd. Det finns inget religiöst sökande i det här överhuvudtaget, utan du tänker att du ökar dina chanser att överleva. Kan du berätta lite om dina tankegångar inför konverteringen?
Jag har ju då intalat mig att den här lilla killen som säger 6 months is a long time, att hans gissning är ändå bättre än min.
Vem är det som säger det?
Alltså det kommer en kille, en ung kille, en svart kille som vi kallar nigerianen typ. Han kan väldigt så här broken English och vi tänker att han är från Nigeria. Men kanske mer troligt är att han har kanske en pappa som kommer från Nigeria och har en mamma som från lokal. Och kanske är föräldralös, vem vet. Men han har gått med dem och kan lite engelska. Han säger vid något tillfälle, han kommer buttert och så fyller på vatten. Och sen, då är det ju liksom de få tillfällen vi kan prata med dem. Då försöker vi liksom säga salam och liksom, ja, hälsa på dem. Och vi försöker ju vara trevliga då. Det är också väldigt förödmjukande överhuvudtaget. Liksom, för de är ju så iskalla tillbaka.
Mm.
Men han säger då, vi försöker det här liksom, kidnapping, how long? Liksom, och försöker liksom... 2 months, 3 months. Och sen, jag vet inte om jag säger 6 months. Och så svarar han liksom, för han blir lite provocerad. Vi får honom att säga något. Och då säger han 6 months is a long time.
Så du tänkte 6 months som är att du kommer bli dödad?
Ja, okay. Det är deras tidsfrist.
Ja, okej. Okay. Så att om inte de har fått någon lösen så dödar de dig?
Ja, de har liksom så här att USA måste dra sig ur Saudiarabien, annars avrättar vi Johan här.
Mm. Så då tänker du att genom att konvertera till islam, till deras religion, så köper du tid?
Ja, absolut. Inget mer. Jag menar, det var... Alltså jag satt och... Jag var helt... Jag hade liksom tappat hoppet helt. Och satt själv liksom. Satt och liksom dividerade och eller gick runt i mina rundor. Och sen liksom fastnade den där tanken ändå liksom att det är någonting jag kan göra. Ja, jag kan ju göra det liksom. Vad innebär det liksom? Men från början var det ju liksom helt så här att det kan ju ändå inte hjälpa någonting. Tiden kommer ju rinna ut och så kommer de... jag kommer bara förödmjuka mig själv, kände jag. Alltså, jag kommer verkligen... Det är bara krypa för dem. Och sen får de ändå exakt som de vill.
Men det som händer som du beskriver då, när du konverterar, är att de ändå... Då kan du äta tillsammans med dem. Du kan på något sätt vistas med dem. De börjar behandla dig lite mer... Något sånär jämlikt. Och du, som du beskriver, det är en enda lång harang av böner. Och du pluggar in surer. Och du försöker förstå arabiska och det här ordet. Och det är ett väldigt nitiskt arbete från din sida att lära sig det här, för att också visa för dem att du gör rätt. Så att du vill göra rätt. Jag tänker på såna här historier som man har hört från krigssituationer där jag tror att det är en sån här ganska känd historia där kineser har tagit amerikanska soldater till fånga, och sen har de kommit ur fångenskapen och varit inbitna kommunister därför att de har blivit nedbrutna. De har inte fått sömn, de har inte fått äta, så att de har till slut börjat liksom anamma den här ideologin egentligen utan att de vet om det, mot sin vilja, men sen har de liksom på något sätt, ja, men det har brytit ner deras försvar. Fanns det någonting i allt det här pluggandet och reciterandet, alltså, fann du någon tröst i religionen?
Nej, alltså det har ju lite med min bakgrund att göra. Att jag har gjort upp med kristendomen innan, och min far var pastor och sånt där. Så jag kände väldigt stabil i min tro. Liksom. Jag var redan formad, så det var inget problem.
Du tror inte på någonting helt enkelt?
Jag tror på en väldigt massa saker, men jag tror inte på någon religion.
Nej.
Men alltså, fanns ju ändå liksom någon slags intellektuell nyfikenhet på islam, som ändå gjorde, alltså det var ju roligare att plugga islam än att inte ha någonting att göra alls. Så att från där vi kom då, med ingenting alls, så var det ju ändå, alltså alla ledtrådar jag fick, framförallt då när jag fick den här tjocka hadithboken på engelska, det var ju ändå någon slags intellektuell stimulans att försöka tolka det där. Det var ju jättekryptiskt. Men...
Ja, det är Mohammeds liv och berättelser från hans liv, eller hur? Där sedelärande berättelser där, ja, muslimer försöker att leva efter de historierna. Det är som ett komplement till Koranen, eller hur?
Ja, alltså Koranen, ja, är ju väldigt kortfattad.
Mm.
Det är ju i haditherna då, de här små, korta berättelser. Ibland bara några rader. Som ger kött på att liksom förklara hur man ska be och så här. Det är ju bara liksom vad Mohammed sa och vad han gjorde. Vittnesmål på vad han sa och vad han gjorde. Och det kan vara jättekryptiskt. Alltså utan förklaring så gjorde Mohammed något jättekonstigt. Mm. och då sitter ju de lärda liksom och försöker tolka det här. Och då finns det ju tolkningar av de här haditherna och tolkningar av Koranen och liksom så här. Och det är ju en ganska stor värld alltså. Och det är, ja, jag skulle aldrig liksom tagit mig tid att sätta mig in i det här. Men det är ju, jag är ju skolad i det här ganska rejält. Alltså från ganska torftiga medel så satt jag ändå och sög åt mig allting jag kunde. Och den här boken var ju en ändå stor, gav ju mig väldigt mycket sen som jag kunde leva på. Jag blev av med den sen också.
Mm. Vad kunde du berätta? Vad var det du kunde leva på?
Så jag lusläste ju den om och om igen. Mm.
Det blev en kraft att bara få ha någonting att göra och någonting att läsa.
Ja, så att den fanns ju som alla de haditherna då. Om mat, om sjukdom, om liksom hygien och allt det här. Liksom, fanns ju liksom som en referens. Var gång de hade lektioner med mig så kunde jag ändå liksom pussla ihop rätt mycket liksom utifrån det. Så jag kunde ju förstå, liksom, ah, nu pratar de om det här. Och det kanske är just den här hadithen han pratar om. Det gav mig så otroligt mycket. Och när jag hade tidigare blivit tillsagd liksom om alla de här små detaljerna och sånt där. Där stod ju liksom, du fattade varför. Alltså det skägget liksom. Mohammed går till frisören och så säger liksom, ta här liksom huvudet så här. Men låt skägget växa liksom. Låt skägget vara.
Mm.
Ja, okej. Okay. Det är så vi gjorde liksom. Så rakade vi håret. Och fick aldrig röra skägget.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Nu ska jag vilja höra lite grann om flyktförsöket då. För att du har ju berättat att det upptog ju otroligt mycket av din tid att ta det därifrån. Och du vill ju, du planerar för det här, som jag förstår, ganska minutiöst eller steg för steg. Och det här är möjligheten och det här är vattenflaskan här och det här är sträckan jag måste gå och så vidare. Ta oss tillbaka till det ögonblicket när du faktiskt flyr från det här lägret.
Det är ungefär ett år efter det första så kallade misslyckade försöket. När jag tvekar och känner mig väldigt, väldigt misslyckad på grund av det. Det är det som leder till konverteringen egentligen. Men konverteringen köper mig tid. Och det hände ju väldigt mycket det här första året i och för sig. Men planen var ju liksom att vinna tid och göra samma sak. Och då är vi det jag kallar walking season. Så det är februari-mars i princip. Går du inte där så måste du vänta hela sommaren. För sommaren är brutal. Det går inte att fly under sommaren. Men där sitter jag då. Efter sista bönen. Väskan är nedgrävd. Fylld med vatten. Mjölkpulver i. Väskan är sydd. Jag har extra sandaler i den. Tunt rep har jag också. Och sen en kopp som jag skulle eventuellt kunna använda i någon brunn, tänker jag. Och jag har tagit en plats i utkanten av lägret eftersom vi var utspridda då. Vi var rädda för angrepp från luften. Så att jag ligger långt i utkanten. Det är ingen som ser mig faktiskt där jag ligger. Aldrig haft ett så bra läge. Jag vet ganska väl var jag befinner mig. Eftersom vi då har åkt från ungefär den här platsen. Där vi först hamnade när vi kidnappades för övrigt. Vi har åkt tillbaka till Timbuktu utan ögonbindel. Och åkt tillbaka igen till en annan plats. Någonstans söder om oss går det en väg. Och det känner jag till. Dit vill jag bege mig. Jag har inga ursäkter liksom. Här måste jag fly. Allting är färdigt. Det har blivit mörkt. Då går jag iväg. Låtsas att jag går på toa. Och då sitter jag med vår gemensamma klocka då, som jag har. Ska titta på den i 5 minuter. Så jag sitter bara och tittar på den. Räknar ner. Så jag har någonting att göra liksom. Sen när den har gått ner. Då är det ingenting att tänka på. Utan då går jag till väskan. Gräver upp den eller rycker upp den. Sätter på mig den. Och går iväg. Det är liksom, inte tänka efter. Inte fundera. Inte bli rädd. Liksom, utan bara göra de här sakerna. För jag har bestämt mig. Och när man väl har bestämt sig så försvinner liksom den här rädslan och då är det bara beslutsamhet som gäller. Och det är en väldigt skön känsla liksom från att ha varit så hunsad och förmjukad och spelat den här rollen. Liksom så plötsligt så tar jag tag i mitt eget liv och gör de här sakerna som är väldigt konkreta.
Hur länge är du på flykt?
Jag går 2 nätter, ligger 2 dagar. Under den andra dagen så hör jag plötsligt ett surrande ljud. Och jag ligger liksom i en dvala, vaknar till. Är det en fluga liksom, eller är det ett flygplan kanske? När jag liksom hinner vakna till lite så är det, ja, det är en bil. Och det, när jag hinner titta upp liksom under trädet där så ser jag liksom att genom värmeböljorna liksom en bil som kommer rakt mot mig. Och då har de hittat mig.
Mm. Och du inser då att det är jihadisterna som...
När de kommer lite närmare, det är ju liksom en beige Toyota Land Cruiser pickup med beväpnade män på flaket. Mm. Och de kommer rakt emot. Det är inget snack.
Och vad tänker du där? Tror du att du ska bli skjuten då eller?
Jag var beredd på det här. Det var ganska, inte en helt otrolig utgång. Jag trodde aldrig de skulle hitta mig faktiskt. Det hade varit värre att dö liksom ensam av törst. Men samtidigt så kändes det lite liksom fan att de var så jävla malliga och liksom nu fick de tag i mig i alla fall liksom. De hade rätt liksom, eller jag hade kunnat snuva dem på liksom på vad de nu tänkte att de skulle få ut av mig liksom. Men nu lyckades jag inte, men jag försökte i alla fall och det levde jag på resten av tiden, får jag säga. Mm.
Och det chockerande är att de tar dig tillbaka till lägret och visst, de behandlar dig lite, du får till en början inte röra på dig, men ändå tyckte jag, chockerande ohårda i behandlingen när du kommer tillbaka.
Ja, men alltså det är så genom alltihopa. De är förvånande ohårda. Mm. Det är ju tron att man ska vara mjuka mot andra muslimer.
Mm.
Så att även deras interna bestraffning är ju liksom löjeväckande. Det blir ju ibland att de bestraffar om någon har ljugit och sånt där. Då tar de fram den här vattenslangen och ska prygla någon. Och det är ju liksom så här lätta toucha liksom. Det är bara fast de skäms alltså. Skäms, ser ut som de... Ja, det är en hård bestraffning alltså, för det är den här sociala att visa att någon har gjort fel i den här hårda sekten, så är det ändå en riktig rejäl bestraffning. Jag tror att de kommer fram till att det här var inte riktat mot religionen. Det är det som avgör den. Hade jag på något vis hjälpt motståndarna, så på något vis indikerat var de fanns eller liksom...
Mm.
Men på något vis så räcker inte det. Det räknas inte. Jag gjorde det här för min egen skull. Jag hade en svagt ögonblick i min tro. Så att jag är fortfarande muslim.
Ja.
Och gisslan.
När jag läste din bok så kunde jag inte låta bli att dra paralleller till förintelseöverlevaren Viktor Frankl, som har skrivit boken Livet måste ha en mening. Känner du till den?
Nej, det gör jag inte.
Det är en väldigt fin bok. Han blev ju sen skapare till det som kallas logoterapi. Som är, ja, men det är en terapiform helt enkelt. Och vad han märkte, för han var i Auschwitz, eller i något av de stora koncentrationslägren. Jag tror han överlevde Auschwitz. Och det han märkte då, det var att det fanns en kategori människa som överlevde. Det var inte en slump att det var vissa människor som överlevde förintelsen. Och vad han märkte, det var att de människorna som hade, som kunde hitta en mening i lidandet, det var de som överlevde. Och de som inte fann en mening i det, de blev passiva och la sig ner och dog. Och jag tänker återkommande på din berättelse, det du har berättat hittills också, det här med att det fanns hela tiden en vilja att överleva. Du konverterar, du går i cirklar och funderar. Det låter som att du ständigt är upptagen med att överleva. Till skillnad då från kanske Steve och Chuck, att de har kanske lite mer av den här andra kategorin. De blev passiva och blev nästan sängliggande. Vad skulle du säga, vad fann du för mening i ditt lidande?
Alltså det... Några av de här sakerna funkar ju faktiskt. Alltså att konverteringen funkade. Så att den här kampen var liksom ledde till någonting. Hade jag bara fortsatt liksom att förbereda utan att det egentligen gjorde någonting. Frågan är om inte jag hade tappat lusten ändå. Alltså det, med åren där så var det ändå liksom man tappade hoppet ibland och så fick man liksom rycka upp sig själv. Men jag hade ändå liksom vissa saker som jag hade lyckats med. Och det tror jag är väldigt... Det var ju, Chuck dök ju på det ganska snart, liksom det här med att leva i en annan värld, leva i Holland när man var där, var ju ingen bra taktik. Alltså det blev jättejobbigt för honom hela tiden. Han rycktes ju ur sin värld brutalt och det blev ju att han blev ju beroende av mig och tolka och sånt där, och det var ju jättejobbigt för att han gillade ju inte mig, han trodde inte, hade ingen tillit till mig. Och till slut var det ju liksom, han låg ju ner och ville ingenting.
Mm. Och vad var det som fick dig att kunna rycka upp dig själv, som du sa, när du ändå kände den här otroliga hopplösheten?
Ja, alltså nu pratar vi flera år in, för att första året var bara en enda lång kamp. Först det här med att försöka fly 3 månader, sen konverterade och sen var det ju full sysselsättning och försöka lära mig så mycket som möjligt och apa efter vad de här gjorde liksom. Och det var egentligen sen kände jag liksom att jag hade förstått liksom att konverteringen på något vis hade fredat mitt liv från dem i alla fall. Och då kunde jag ju, ja, sen blev det ju krig Och sen var det ju flyktförsöket och det här liksom. Det, jag hade fullt upp ändå, framförallt de första åren. Och sen efter flyktförsöket då hade vi ett hårt år där vi hölls undan gömda i princip ett år. Och då blev man så svag. Och där hade jag ju en botten, en dipp liksom, där jag ligger ner. Det skriver jag ju liksom, att jag bokstavligen talat bara lägger mig ner. Jag orkar inte längre.
Mm.
Jag har ingenting att se fram emot. Och då kommer man till den punkten. Men där blir också en vändning då, där den här så kallade doktorn och säger till att det ser inte så snyggt ut att du ligger där. Liksom, drar ner stämningen typ.
Det är någon av kidnapparna?
Ja, det är ledaren där, faktiskt. Ledaren, som säger att du får gå här lite cirklar.
Mm.
Och då har jag någonting att se fram emot. Var dag på eftermiddagen så kan jag bara gå mina cirklar igen. Och det känns ju jättebra.
Mm.
Då mitt liv har liksom lyfts. Och sen blir det ju då nästa gruppbyte då. Vår bara grupp har i 2 månader ungefär. Ja, då känner ju inte den nya ledaren till vilka begränsningar jag hade innan. Utan han känner ju bara till att jag brukar ju gå där. Då passade jag ju på att gå så mycket jag kunde precis när vi bytte. Sen börjar jag gå hela dagen. Och det bygger jag upp mig själv, blir stark igen. Och när jag blir stark, blir humöret så mycket bättre. Så då kommer jag från den här låga nivån, liksom, har ont i ryggen, deprimerad, får inte göra något. Till att jag har lite egen tid liksom, och blir träningsscheman och liksom börjar lyfta sand och blir starkare. Liksom, och sen... så har tiden börjat gå lite att jag ansågs som flyktbenägen då, så att de hade ju väldigt hård koll på mig det här året efter flyktförsöket. Men sen började det liksom lugna ner sig lite. Några kommer tillbaka, några grabbar som jag känner till som jag har hjälpt lite och så här. Ja, så bryter man sig in liksom i grupperna och börjar lära känna mer folk och sen börjar jag fatta liksom dynamiken i grupperna liksom och kan utnyttja det och sen kan jag börja ägna mig åt mina så kallade hobbies. Men allting handlar ju om att ta sig därifrån. Stjärnkarta, idrott, arabiska.
Mm.
Allt det är liksom, det finns det där. Det blir ju ganska abstrakt till slut. Jag menar, ska jag lära mig några nya stjärnor på himlen? Det liksom spelar ingen roll. Det är inte det som kommer vara avgörande. Men det känns ändå som... Någonstans är det liksom att... Det gör ändå att jag kommer lite närmare hem. Och då finns det en djupare motivation i det.
Och det är det som är så fascinerande. Där har du ändå... jag föreställer mig... Jag kan ju omöjligtvis liksom föreställa mig vad jag skulle göra där i den situationen. Men när man läser din bok och vad jag tänker om mig själv är att jag bara säger, nej men nu lägger jag mig på soffan och bara, det finns ingen soffa där, men jag lägger mig på sanden och bara dör. Men du har ju ändå det här, du ritar upp en stjärnkarta, du plockar upp den där ordboken och du är hela tiden systematiskt. Du hittar någonting att göra hela tiden i den här väldigt, väldigt snäva, de här väldigt snäva ramarna som du har att jobba med. Så det låter som att där har du funnit en mening i ditt lidande någonstans. Att överleva, du vill därifrån.
Ja, ja så är det. Och jag var ju nästan rädd för att de skulle ta slut, de här. Att... när jag hade kunnat bli klar med det, stjärnkartan. Det är så. Liksom, allting var egentligen färdigt. Jag hade kunnat, för målet var att göra en boll liksom, med hela stjärnkartan. En svart boll med vita inbroderade stjärnor.
Mm.
Det var färdigt. Men på något vis så drog jag ut på det. Liksom, för så fort jag hade den bollen där, vad skulle jag göra sen? Liksom?
Du sitter alltså i fångenskap i 5 år och 7 månader. Ta oss tillbaks till det ögonblicket när du friges. För det måste ju varit en helt otrolig situation.
Jag var så luttrad. Alltså. Jag vägrade tro på att jag skulle bli fri. Så att jag var ju... Även fram till Arlanda liksom, när jag mötte familjen var jag den lugnaste i rummet. de var ju skrek av glädje, alltså verkligen hoppar. Men jag var ju, hade ju alla försvarsmurar uppe, för det gjorde så ont var gång man fick hopp. Mm. Och vi hade fått det så många gånger. Det var ju folk som stod och sa till mig: Mose, du kommer bli fri, du kommer bli fri. Tror du inte på mig? Du kommer bli fri. Och sen blev man inte fri.
Ja.
Liksom, på något vis så hade jag liksom någon mental förberedelse att jag kanske var tvungen att sitta där väldigt länge. Tänkte planera långt. Samtidigt så 5 år liksom av mitt liv, hur mycket ska de få ta från mig liksom? Och jag visste ju liksom det var 5 år av mina föräldrars liv, mina systrars liv, av Wens liv, mina systrars familjers liv. Så det är så många människor, jag har 5 systrar. Jag sitter där, jag känner till allting nu liksom. Och sen var det där med Drottninggatan också. Jag hörde ju det på radion. En av de få nyheterna jag hörde om Sverige.
Mm.
Det var ganska spänt. Och så släpps jag.
Och får du någon aning om varför?
Alltså det känns som att jag har byggt upp det här förtroendet igen. Jag kommer tillbaka liksom efter flyktförsöket. Flyktförsöket känns ganska bortglömt vid det laget. Men sen vet jag ju liksom inte. De informerar ju inte mig om förhandlingar eller vad som har skett. Liksom. Så jag vet inte.
Mm. När du kommer tillbaka till Sverige så skriver Martin Schibbye, journalisten, ett öppet brev till dig. Där han välkomnar dig tillbaka till Sverige, men han skriver också om att du kommer få ett år nu som kommer bli väldigt tufft. Och han drar då paralleller till sin egen fångenskap i Etiopien. Och där bland annat så skriver han att ja, men dels kommer du behöva hjälp med bank-ID och alla de här praktiska göromålen, för de kommer du vara väldigt förvirrad kring att skaffa. Men sen kommer du också ha problem att gå i trappor, laga mat, hantera nycklar. Och sen så slutar han ungefär med att när det här har lagt sig så tar jag gärna en fika med dig. Alltså, hur var ditt första år i Sverige?
Ja, jag känner ju inte helt igen mig liksom i de problemen faktiskt. Det som jag inte hade räknat med var faktiskt uppmärksamheten. För jag kände mig så obetydlig och liten i min lilla hydda i mitten av Sahara. Och jag hade också lyssnat på liksom de här terrordåden i Europa. Det kändes som att det var krig. Och då en kidnappad turist spelar liksom ingen roll. Hur kan det skapa rubriker, tänkte jag.
Men var det några praktiska göromål eller liksom det här? Jag tänker när du har varit i fångenskap så länge och där du har liksom du har legat i ett tält eller du har legat på sand och sovit. Hur var det att börja ta hand om sin vardag den första tiden?
Jag hade något ögonblick när jag kände liksom att det var så lite överväldigande med alla, att jag kunde välja massa saker liksom. Jag frös fast lite. Jag hade lite svårt att gå ut också. Det var så mycket folk och sånt där. Men det var ganska kort tid. Jag pratade lite konstigt också. Men det är inget dramatiskt. Alltså jag hade någon med mig nästan alltid när jag gick ut. Det var lite konstigt liksom, hur man bryter isen med folk man inte träffat. Liksom, vad svarar man? Så här, vad jobbar du med? Och vad har du gjort på sistone? Så här.
Mm. En märklig lucka i CV:et liksom.
Ja. Mm. Och liksom känner folk igen mig på gatan. Och så här, liksom. Men,
har du blivit igenkänd eller?
Ja, visst.
Mm.
Men det är inte så farligt och det är inte så mycket. Det finns... det är liksom ingen fara liksom. I pressen lite så här. Det händer mycket. Efter någon vecka så är det glömt. Det är inte så mycket att oroa sig för, känner jag.
Sista frågan, Johan. Det är den här, jag vet att du har svarat på den ganska mycket och jag tror att det är en del som blir förvånade, men det är ju det här att man förväntar sig att du ska komma med någon så här slutgiltig livsvisdom om hur mycket du har blivit förändrad av den här upplevelsen. Och du har ju sagt att nej, du har inte blivit särskilt förändrad. Jag vill ju höra, du vet, den klassiska, men jag känner mig så, jag var så ytlig innan. Mitt liv var så tomt innan och sen den här upplevelsen har fått mig att ta tillvara på livets meningsfullheter. Men ge oss bara din slutgiltiga bild där. Har den här resan förändrat dig?
Alltså någonstans är det ju ändå så liksom att jag har en 6 år bubbla inom mig någonstans med ganska annorlunda erfarenhet från vad mitt andra liv var. Det är ju ändå någonting som berikar mitt på något vis. Alltså man, alla erfarenheter som man har liksom tar man ju med sig. Och gör man någonting som är väldigt annorlunda, liksom lever ett annat liv, så är det ju väldigt... Jag känner liksom att det, jag har en annan erfarenhet där. Men samtidigt så kommer jag ju fram till liksom att jag var ju ganska nöjd med det livet jag hade.
Mm. Hade du önskat att den här händelsen aldrig hade hänt dig? Eller nu när du säger att den berikat dig, är den ändå en upplevelse som du vill ha kvar?
Alltså det, nej, jag skulle inte vilja gå igenom det där igen, om man säger så. Det var ju fruktansvärt långt, tråkigt och hemskt. Somrarna var ju fruktansvärda. Nej, men jag tänker ju liksom inte så. Det finns ingen val ändå. Men jag känner ju ändå, när folk frågar mig om det känns som att jag har tappat 6 år, om jag har en 6 år lucka, så känns det inte riktigt så heller. Men jag har gått igenom det nu, så nu är jag ju här. Men jag skulle ju aldrig önska min värsta fiende liksom att gå igenom samma sak.
Ja. Ett jättestort tack till din medverkan, Johan. Och jag vill verkligen rekommendera alla att läsa din bok Ett fängelse utan murar. För den tar upp så mycket, mycket mer än det vi har pratat om här. Du har ju flera långa filosofiska resonemang kring vad du har hamnat och varför och hur man tar sig ur. Så att den, jag sträckläste den. Så ett jättestort tack att du ville komma och prata.
Mm, ja, tack själv.
Du har lyssnat på Johan Gustafsson i avsnitt 34 av Bildningskomplexet. Om du har tips på kommande ämnen och gäster, så skriv gärna till mig. Jag nås på mailadress benjaminelfors@gmail.com. Följ mig också i sociala medier på Facebook och Instagram, söker du på poddens namn, och på Twitter @benjaminelfors. Lyssnar du på podden i Apple Podcasts, så vill jag jättegärna att du betygsätter och skriver en kommentar där. På så sätt hjälper du flera att hitta till podden. Tack för att du lyssnar.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.